det är en ny vecka, det är den 11 maj. Känner välkomna till Bollklubben med Sia och Olof. Ännu en härlig fotbollshelg bakom oss. Hur mår vi?
Mycket bra, mycket bra. Taggad. Jag brukar inte sitta med Olof. Det känns både tryggt och roligt.
Och lite obehagligt.
Det beror på vilket humör han är på. Ja, men jag kan lova att jag inte svär som Irma i alla fall.
Nej, det tackar jag för.
Vad är det på för humör?
Nej, men det är väl spännande tider med full allsvenskt drag och VM-trupp runt hörnet. Och, ja, nej, men allting smälter ju samman här när allsvenskan är några omgångar kvar samtidigt som det då börjar blåsa upp till VM.
Ja, det händer väldigt mycket. När uttagningen till truppen sker ju under måndagen och sänder vi direkt här i Bollklubben. Det kommer att bli
15.30 väldigt... ska vi igång redan. Matar, ja du vet, jag vill inte hålla på saker.
Jag
ut med grejerna.
Jag vet, Olof. Då kör vi på den några timmar. Det kommer bli grymt kul. I dagens program kommer det hända massor av härliga saker också. Daniel Stensson kommer hit. Han får se om det har varit partaj hela natten här. Han skulle vara in charge för firandet här efter Djurgårdens efterlängtade derbyseger.
Ja, det var Sturehof och det var skaldjursplatå och skumpa och grejer som det pratades om. De har inte vunnit en titel. Jag vet inte om de har missförstått det där.
Nej, vi får kolla med honom.
Jag visste inte att vi hade Celebration Police i Sverige också.
Jag är extra knäcker som Celebration Police i Norge också.
Just det, jag såg att de var arga på det.
Ja, just det, det var där
jag också. Det finns norrmän som skriver till mig. Ja. Nu är Olof Lund argen så får någon fira för mycket.
Ja, men man kan ju inte fira när man kvalar in till ett mästerskap.
Det har varit upp direkt här. Vi ska prata lite firande om Stensson också, klart gårdagens efterlängtade seger. Charles Sego Jr. gör succé i Kalmar, Arsenal-lånet. Han har vi med oss också, det blir spännande. Häcken kör ju bara på, jag har inte förlorat en enda match hittills. Rasmus Lindgren, assistent och tränare, finns med oss. Och John Guidetti, och då handlar det ju om... VM-kvaltruppen imorgon. Vi ska känna lite på hur man som spelare mår när det vankas trupputtagning.
Han ska också berätta varför han fick 150 000 euro i böter.
Bra. Liten, vad säger
alltså här teaser. På TV4 som vi andra delar på, hoppas jag.
Ja, vi får veta mer om det lite senare. Vi börjar med lite nyheter som har kommit under dagen. Ett avslöjande från Fotbollskanalen kring Utsikten. De har ju haft tungt de senaste åren, sportsligt, ekonomiskt. Nu får man transferförbud.
Ja, de har ju filat ut. Jag menar, det är ju rätt otroligt. Det är bara några år sedan de kvalade upp till allsvenskan. De hade ju egentligen det allsvenska avancemanget till en liten ask, men blev ju omkörda av både Gais och Västerås och blev sen kölhalat av BP. Och sen har det faktiskt gått ut för nu är de ju i division 1. Har ju faktiskt samarbete både med Häcken och Gais med lite spelare, men de har blivit tillbakakallade för man fått transferförbud av FIFA och även då en miljonskuld till Kronofogden. Det ser bistert ut för den gamla, ja, men klassisk Göteborgsklubb som tagit sig upp men som är väldigt pressade.
Det är också intressant att tänka på vad hade det allsvenska avancemanget kunnat göra för dem? Alltså sett till pengar, sett till intäkter, sett till publikintäkter. Och, nej, då hade, tror jag inte att de hade haft den här typen av skulder.
Fortsatt att hålla koll på det. En av dagens stora nyheter också är ju, eller de senaste dagarna har handlat om Filip Berglund som flera medier, bland annat Fotbollskanalen då, erfar att han blir ny sportchef i Malmö FF. Idag så kom gick Hammarby ut och sa att han inte kommer vara kvar i klubben.
Ja, och han anslöt ju, han kom ju som han var ju sportchef i Brommapojkarna och gjort ett otroligt bra jobb. Det var ju lite internt stök i BP. Ola Danard, profilen, ville ju hålla tillbaka Filip Berglund som gjort många fina affärer, ville ihop med klubbchefen Peter Kleve driva på vidare, och då blev han tillbaka lockad till Hammarby där han kom från början, och ska ju enligt våra uppgifter ha tackat nej till Malmö FF minst en gång. De har ju varit på väldigt många. Jonathan Ederström, Kalle Karlsson och försökt, för de vill ju ha en för härlaget. Och nu verkar han ha nappat på det här budet.
Bra bud. Det ska bli intressant att se vilken roll han får eftersom att Daniel Andersson figurerar över honom, skulle jag säga. Hur mycket får han? Jag antar att om han lämnar Bayern, som då kändes för ett par månader sedan som kanske den klubb i Sverige som var på väg till bäst plats, att det finns ett bra bud, bra ansvar, mycket makt. Jag är fortfarande intresserad av att se hur dynamiken ska fungera med någon som tidigare har varit sportchef också. Jag tycker att det klämmer lite där, men intressant att se. Och sen 3 månaders uppsägningstid. Om jag är Hammarby så ser jag till att han respekterar den fullt ut. Jag vill inte ge MFF några fördelar.
Nej, sen fattar man ju alla att även om han sätts på andra arbetsuppgifter som Hammarby säger under den här uppsägningsperioden, så är det ju inte så att man kan inte kontrollera varenda timme. Det är klart att han kan börja jobba för Malmö FF redan idag. Jag tror att skälet till att han då ändrar sig från ett nej tack till ett ja tack, tror jag handlar om att ja, men Daniel Andersson inser säkert problematiken. Att Malmö FF har ju en speciell, så som många klubbar går över till nu, att man har liksom en fotbollschef. Och sen har ju de en sportchef för ungdom som är Per Ågren, Maxim Kalili som är sportchef för dam, och så har man då haft en lucka. Så Daniel Andersson har haft två roller, och ja, man kan väl säga att de senaste årens transfers har väl inte varit jättelyckade. Så jag tror att Daniel Andersson kanske inser att ja, men jag behöver nog släppa till Filip Berglund, och där har väl Filip Berglund suttit i ett bra förhandlingsläge och säkert fått en position där man kan få lite mandat att göra någonting.
Så du tror inte att det kommer klämma så mycket skor som Sia är inne på?
Jo, alltså Sia pekar på det. Jag menar, vi har haft Andreas Georgsson som kom in i den rollen, där ju Georgsson i och för sig sen satt sig som tränare ett tag och liknande. Där kan man ju säga att det blev en dikeskörning. Sen hade man ju Ola Toivonen, assisterande sportchef, skulle läras upp. Malmö FF tror jag till och med betalade hans sportsmanagementutbildning på UEFA. Han säger ju själv, vi hade ju en intervju med honom på Fotbollskanalen bara häromdagen, när han sa att det passade inte mig, det var för mycket arbete, han brann inte för det. Men jag tror Filip Berglund i det här läget, för Malmö FF behöver ju någon. Och då tror jag att han har haft ett bra förhandlingsläge, och att då komma till Malmö FF. Han har ju väldigt mycket att vinna i det här läget. Absolut. Jag menar, en del snedskott i rekryteringarna, klubben är lite pressad, kommer man in och gör det bra, absolut, så kan det ju snabbt gå uppåt.
Ja, det är väldigt spännande att följa.
Nu
är det...
Och han, jag menar, du är inne på det intressanta. Han kommer, jag menar, han kan ju allt om Hammarbys Afrikaspår. Ja. Han kan allt. Exakt. Alltså han kommer ju rakt från liksom den stora konkurrenten, de som har varit faktiskt skickligast på att sälja spelare, och går rakt över, ja. De kanske känner honom på fickorna så han inte tar dokumenten, med något fastnar väl.
Absolut. Nej, men det jag tänker också på är att han kanske ser i Hammarby att han inte kan ta nästa steg, men att MFF då både, tror jag, ekonomiskt men ansvarsmässigt erbjuder något som är intressant för honom, som inte var det för ett par månader sedan. Och för ett par månader sedan så kände jag i alla fall Hammarby är överlägset MFF just nu i organisation, vart de är på väg, vart de ska, vilket lag de har och vad de siktar på. Många tippar Hammarby som etta och MFF kanske lite längre ner. Men jag skulle inte räkna ut MFF sett till ekonomiska resurser, och du vill ju ändå ha en klubb där du kan göra något bra. Där är ju ett enklare jobb. Alltså vi tittar på Hammarby nu, det är krisstämpel och det är inte ens någon kris. Vi tittar på MFF, han kan ju nästan bli en frälsare. Och där har jag ju förstått att det är alltid intressant att ta ett sånt steg, men han behöver ju sätta några värvningar. Klubben behöver sätta några värvningar och ett ramverk för scoutingen som har varit alldeles för dålig.
Inte officiellt alltså en timme med FF, men däremot då Hammarby har gått ut och sagt att han lämnar klubben. Vi har pratat en hel del om domarna i inledningen av den här allsvenska säsongen. Det har varit en hel del misstag som jag pratat om, och den listan ökade sig på under gårdagen i tvillingderbyt då med en tung miss, får vi ändå säga, när Kevin Filling trodde att han hade gjort 2-2 med målet under sport.
Ja, det är ju Mehmet Kullen som är assisterande domare. Det var ju han som även godkände eller viftade av ett kvitteringsmål för Gais i den allsvenska premiären mot Djurgården. Så Djurgården har ju haft nytta av det här två gånger om, och det är ju tungt för den assisterande, och det är ju lite som Axén säger, att det får inte hända. Sen var det ju andra misstag när de väl lite kompenserade. Det här borde väl varit en straff till Djurgården.
Där,
men vid 2-2, det är klart att det hade förändrat matchbilden.
Absolut. Det tydliga misstaget är offsiden. Den här, jag tycker det är straff. Det kändes som därifrån jag satt också på pressläktaren att det skulle vara straff.
Sen och den här också.
Den här satsningen är galen. Det blir inte ens
frispark.
Utan bara inkast. Och det är klart att satsningen i sig är grov, den är våldsam, den kommer i hög fart, den äventyrar mot sådana säkerhet. Jag tycker
och träffar inte bollen.
Nej, det finns fog för minst gult kort
här. Och där kan man ju misstänka att Mehmet Kullum, Mohamed Al-Hakim och de fattar ju i pausen, någon upplyser dem säkert om att ja, men ni missade, det borde varit mål. Och att man då hamnar lite lätt, medvetet eller omedvetet, är att man vill kompensera. Det tar längre tid för Djurgården, eller det krävs mer för att Djurgården ska få en straff. Eller, men den tacklingen av Stanley Wilson, det är ju en championship-tackling. Där man ju, det kan till och med ha blivit gult i championship.
Exakt, jag är så... Jag tycker straffen är stort, alltså ett stort misstag, och där tycker jag den ska ges. Sen så den kan jag ha förståelse för att ja, man tolkar den annorlunda, men den här tacklingen ska ju såklart vara minst guldkort. Och personligen, två offside-mål på så kort tid, så stora, alltså det är inte som att det är tight eller små marginaler, utan de är ganska tydligt onside. Det påverkar ju matchen, och i ett läge där AIK trycker på, där de går för 2-2 och sen istället för att ha 2-2 har 1-3. Det gör ju någonting med matchen som är annorlunda. Sen tror jag att Djurgården absolut kan vinna det här oavsett det beslutet. Men vi måste ju någonstans försöka ge lagen rättvisa förutsättningar att tävla på. Och i mitt tycke så blir inte den här matchen rättvis baserat på det. Och där två så stora misstag på så kort tid, det är klart att det är tufft för dem. Jag tycker det här är ett domarteam som är skickligt i grund och botten, men de här två matcherna är för dåliga.
Och det som jag tror, vi pratade förra veckan om, vi på Fotbollskanalen tog fram den här skrivelsen kring Martin Ingvarsson, som ju den som utser domarna, där det fanns stort missnöje från domarkommitténs 7 ledamöter som ville avsätta honom, där det slutade med att Fotbollsförbundet istället avsatte domarkommitténs ordförande. Vad jag har hört är liksom, det här har skakat om också i den här lilla domarvärlden, och det förstärker liksom känslan av att man gör många misstag. Det är ju inte bara de här två offsiderna så att det är pressat i den lilla domar-Sverige-gruppen, och att ja, men man mår inte bra helt enkelt, och det leder ju till liksom slitningar, och då går man ju ut till de här matcherna med Schmidt Kullum, som är den domar som har gjort mest matcher, otroligt rutinerad, otroligt liksom erfaren. Det är klart att det hänger på honom att här får jag får inte missa någonting här. Jag får inte göra något. Det är inte lätt.
Nej, och just den här som vi pratade om med att domarförbundet är avsatt. Jag tycker att det skapar ju också en miljö där domarna känner sig trygga att kritisera eller kanske vara ärliga. Och då kanske du också gör karriär, inte för att du är den bästa domaren, men för att du ställer till med minst trubbel. Så för svensk fotbolls skull så skulle jag vilja se att jo, men domarna kan kritisera, domarna kan känna sig fria att säga vad de vill när de vill. Och att de som faktiskt kommer upp är de bästa, inte de som har varit tystast på vägen fram.
Nej, och samtidigt hörde man ju också, Stefan Johannesson var ju väldigt tydlig och gick ut, som ju, han är ju anställd på förbundet, han är ju inte domarnas chef, men han är elitansvarig. Han var ju tydlig när han gick ut och sa att Mehmet Kullum är helt knäckt, det här borde varit ett mål då när Gais skulle kvitterat. Här borde man ju haft samma sak under gårdagen. Jag menar, Mohamed Al-Hakim skulle ju kommit till en intervjumikrofon och sagt att ja, men det här är inte bra nog, vi håller med och liknande. Men den här totala tystnaden som är, tror jag, absolut. Vi jobbade ju med sändningen, vi försökte ju få Mohamed Al-Hakim. Jag tror att det är negativt för domarna.
Jag tror absolut det blir mycket mer mänskligt när man erkänner sina misstag och så. Och sen så förstår jag också att de i den stunden inte kanske vill få ännu mer påhopp. Jag är helt säker på att, och det är alla vi här, att de mår skit över det, att absolut, det gick fel. För att domarna är ju också tävlingsmänniskor. De betygsats och utvärderas för bra och dåliga saker. Så på det sättet, men jag uppskattar ju när jag får höra nej, det där blir fel. Och alltså, det gör att han blir mänsklig för mig. Sen så vill jag bara nämna att i Göteborg Hammarby så är en linjedomare som fattar ett mycket bra beslut när han inte viftar offside, när också en Djurboa halkar upphäver offsiden. Så det finns bra, det finns dåligt. Men de här två offside-målen, nej.
Tufft såklart för Mehmet Kullum att gå vidare här efter först misstaget det första då, och sen det här och bara gå ut i andra halvlek måste vara väldigt tufft och tufft framåt nu.
Det är ett svårt jobb det
där. Vi får se vad som händer.
BP Kalmar på fredag eller något, det är en perfekt match att studsa tillbaka.
Vi får se vad som sker. Det spelades i fotboll också. Och vi tar och kika på bilderna från den här derbymatchen. Det var liksom inget klassiskt derby så som man kunde tänka sig. 0-0, 1-1 eller 1-0 till någon av lagen. Utan det small ju på rejält målmässigt också. Och det var Djurgården som kopplade grepp med både 1-0 och 2-0.
Två mycket fina mål och en svängig match. Men Sadok Johanna tog sig in, hittade Filling som gjorde ett mål. Jag tänkte också på det. AIK vill ju sälja Filling någon gång och då blev han av med ett mål i ett derby. Men den där chippningen av Hägglund är jag väldigt förtjust i.
Det var ruggigt snyggt. Men AIK hittade på något sätt tillbaka här och det blev lite nerv med ungefär en halvtimme kvar när man gjorde 2-3. Men så kom avgörandet då. När Bo Hägglund till slut fick bollen och man of the match skickade in 4-2 och vild glädje bland, vad var det, 8000 djurgårdar ungefär på plats. En som fick vara en del av den där vilda glädjen, Daniel Stensson, varmt välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Bra röst.
Det är rösten, ja.
Är det Sture Hoff-natten?
Nej, jag vet inte. Jag var hes när vi firade med supporterna på Friends eller Strawberry.
Men det blev lite party igår.
Absolut. Vi gick ut och käkade och det var många supportrar där och vi hade en härlig kväll.
Var lägger man ribban? Vad kan man fira? Derby finns, kan man fira? För det är ändå rätt långt kvar till säsongen är.
Ja, men du, alltså, nu speciellt när vi inte har vunnit på Strawberry på så pass länge så vill vi ge tillbaka till supportrarna också och visa hur mycket vi uppskattar dem. Så att det var ju en väldigt härlig kväll, men man får dricka med måtta.
Men det är också en vecka väl till match, då är det okej. Okay. Hade varit annat om det var en veckomgång, antar jag.
Ja, 100%. Så att det passade väl in i schemat.
Jag tror det var Rinne som sa att Stensson tror sig ha kontakterna. Han la ut dig som liksom chefen över firandet.
Nej, det vet jag inte. Det får stå för dem. Jag gör bara min grej. Men vi hade en väldigt, väldigt trevlig kväll i alla fall.
Hur är det så här dagen efter då? Man bara känner in en efterlängtad derbyseger. Vad var det? 11 raka som Djurgården hade när det gäller då derbymatchen man inte hade vunnit. Och äntligen få fira. Går det att beskriva?
Nej, men det är ju först och främst en lättnad. Och sen så är det ju väldigt svårt att inte vakna upp med ett leende på läpparna. Så att det var otroligt fint och kunna få ge tillbaka till alla som är där i vått och torrt hela tiden. Och framförallt att hänga med i toppen också. För att det är några lag som rycker nu och vi vill inte vara sämre.
Just att det har varit så laddat kring derby där. Jag menar, man kan ju säga att efter en derbymatch så fick Lagerlöf, Kim Bergstrand gå och jag menar, Henrik Berggren, Bosse Andersson, den där videon efter en av många derbyförluster som ser ut som nästan Guantanamo Bay när de intervjuas. Det är ju ett otroligt tryck kring derbymatcherna. Hur är det då äntligen vinna?
Men som sagt, i och med den här uppbyggelsen så blir det ju någonting extra. Och det är ju ren eufori och få springa mot tre fulla etage. Och, framförallt när matchen var så pass mycket fram och tillbaka och vi började bra, sen så tappade vi lite och de kom in i matchen igen och sen så fick vi lyckligtvis in en boll innan halvtid och sen så kom de tillbaka igen på en fast situation. Så det kändes väl när nya Superbo satt in 4-2 att man kunde njuta av de sista minuterna på riktigt.
Jag har förstått det som ni fotbollsspelare, det är väldigt mycket liksom nästa träning, nästa match, nästa aktion, nästa sekund. Du gör ett misstag, gör någonting rätt. Hur viktigt är det att fira så mycket som möjligt i stunden och sen gå vidare istället för att bara nästa match?
Nej, men jag lever väldigt mycket med det, att man måste njuta av här och nu, inte titta framåt. För att då kommer man ångra sig, tror jag, när man är 35 eller och spela karriären över. Sen så är ju alla personer olika och vissa är ju väldigt nitiska i det de gör och med all rätt. Men jag är lite mer åt det hållet att jag vill njuta och leva i nuet.
Du är ju djurgårdare alltså sen tidigare. Förstår man det mer än vad de Bo Hägglund och sådana som ändå kom från Moss och liknande?
Ja, men 100%. Jag och Leon sa i duschen, Leon Hien, att de som är från Stockholm eller de som inte är från Stockholm, de förstår inte den här rivaliteten. Och speciellt för mig när jag växte upp så var jag Hammarby mycket i Superettan under 2010-talet. Så att rivaliteten mellan AIK och Djurgården är för mig någonting mycket större och det hatet som ändå har byggts upp. Det är någonting som är väldigt svårt att beskriva, speciellt när jag gick på stadion när jag var liten och på Råsunda och på alla derbyn.
Men kan det vara bra att ha vissa som kommer utifrån sett till hur tufft ni har haft det, att de liksom är mindre påverkade av det?
Ja, men uppenbarligen, i och med att Bo gör en sån fantastisk insats som han gör. Lien är otrolig också och skulle ha fler assist än bara den sista i år. Så att jag tror att det är bra att för vissa att inte ha den höga enorma pressen som många vi andra känner.
Är derbyspöket dött?
Vilket?
Derbyspöket.
Vilket då?
Ja, det som har hängt över er under lång tid.
Ja, det är borta.
Ja, okej, okay, det är borta nu, men det fanns innan.
Nej, jag vet inte vad du pratar om.
Du, Daniel, du ogillar inte att spela den här typen av matcher. Du kom in igår och satte avtryck direkt. Vi har lite bilder som vi kan rulla på här. När du kommer in och ja, du smällde på direkt. Vad är det?
Alltså, du kommer undan med den där.
Jag tar ju bollen, eller? Men jag hade en situation innan när CC kom i full fart. Och då vill jag inte gå in för riskabelt. Men det gäller att spela på och visa att man backar sina lagkamrater, tycker jag. Speciellt i sådana här där.
Det är otroliga bilder.
Sätta avtryck, ja men verkligen.
Jag käftade lite med Viktor Andersson där också, såg det ut som på slutsignalen. Vad sa ni då? Kommer du ihåg?
Nej, jag vet. Det är sånt skitsnack som sker på planen. Det tycker jag ska stanna där. Så att det var inget utöver det vanliga.
Men, ja, den här första tacklingen tycker jag, du säger att du tar boll och sånt. Men hur kände du att, såg du utifrån att så här, den här matchen, domarna släpper en del, jag kan smälla på?
Nej, utan jag måste gå in 100 i allt jag gör på fotbollsplanen, annars så...
Är det inte
jag
du?
Ja. En dålig fotbollsspelare. Så det är inte så jag tänker, utan jag försöker spela mitt spel och då ingår sådana här tacklingar också.
Du säger att spöket inte fanns, men om vi tar Janne Honkavara. Han har ju aldrig förlorat ett derby i Allsvenskan mot AIK. Det var ju två kryss förra året och nu en seger. Vad har han gjort för att liksom ändra? Du har ju ändå varit lite tag i Djurgården kring att man har försökt kanske skruva på olika sätt för att göra bättre i derby.
Ja, alltså jag var med lite för kort tycker jag med Kim och Tolle för att fullt förstå deras filosofi och ingångar kring derbyn, men med Janne så tycker jag att vi tar det som en vanlig match och vi vet verkligen vad vi ska göra i speciellt vårt uppbyggda spel och i pressspelet, och sen så har vi lite friare tyglar i det offensiva med lite flytande spelare som med den här X-faktorn då som Superbo kallar det, men så det är väl det jag skulle säga. Att...
Men någonting säger mig att du går inte in så här i en vanlig match med den tacklingen. Det gör du liksom inte mot Kalmar.
Nej, men det är väl undermedvetet också att jag blir lite mer taggad. Men det blir man i alla stormatcher. Det spelar ingen roll om det är AIK eller MFS som står för motståndet. Utan det är klart det är sexigare att spela ett Stockholmsderby än en annan match.
Jag tänkte lite om Hegland. Det känns som att det är en oerhörd utveckling. Han i mitt tycke är allsvenskans bästa spelare den här säsongen. Gör mycket, alltså, han skapar chanser, står för, och den här, jag älskar den här chippen han har som han skruvar in så på fasta men även i öppet spel. Kan du berätta lite om skillnaden förra säsongen den här säsongen, vad du ser och vad du tror är anledningen till att han är så bra nu?
Nej, men jag tror att det endast är förtroende från tränarhåll.
Det är samma tränare också, så det är...
Ja, men vi hade ju problem förra sommaren när han kom, så tog vi in Ockels i dagarna efter, och då var vi för många utlänningar i utlänningskvoten, och då blev det så att han blev enklast att sätta åt sidan i och med att han kommer från norska andra ligan och inte bevisat sig på den här nivån som, ja, men som Ockels har gjort innan i Elfsborg uppenbarligen. Men jag tycker vi alla spelare såg hans enorma kvaliteter på träning redan då. Och det var ju bara en olycklig situation, tror jag. Sen så skadade sig Mikael Andersson på försäsongen. Vips tar man chansen och visar att det här är min plats. Så likadant som Hampus har gjort på mittfältet och varit, om inte bästa mm. som bor, men kanske vår näst bästa spelare.
Hur bra kan han bli?
Bosse? Mm. Väldigt, väldigt, väldigt bra. Han kan absolut spela en topp 5-liga, tror jag, med den tekniken och rörelsemönstret som han har och tillslaget. Så att, ja, men han leker fotboll. Han myser bara runt.
Härligt också att han kallas Bosse, tycker jag. Alltså, det är väl rimligt att man heter Bo, men det bara känns som en norrman som kallas Bosse. Det känns lite oväntat.
Ja, ja, men också att han steppar upp när Superbo lämnar.
Ja, precis. Det finns alltid plats för en Bosse.
Hur långt kan det räcka för Djurgården?
Men jag fick den här frågan igår. Det är alldeles för tidigt att säga. Vi har inte spelat 10 matcher, men vi är väldigt bekväma med vad vi gör och vi känner att vi är favoriter till ja, men varje match vi går in i, att vi ska vinna matchen. Så vi ska ta det match för match och först och främst så har vi ett otroligt starkt Sirius hemma på 3 på måndag, så att vi får väl ta det efter. Du får ställa mig samma fråga på måndag efter matchen.
Ni vill ju naturligtvis alltid spela i Europa, men är det en fördel ändå om man bara tänker allsvenskan att inte, jag menar, ibland när ni har varit ute i Europa har det varit svårt att hänga med i allsvenskan?
Jag vet inte. Jag är väldigt för att spela i Europa. Så, och speciellt med den breda truppen som vi har nu. Kolla bara på den bänken vi har igår. Det är en otrolig bredd som finns i det här laget. Så att det skulle jag inte säga.
Men hur blir det för dig? För du gynnas ju när det är fler matcher, antar jag, eftersom att du nu är lite utanför startelvan. Hur ser du på att alla de här spelarna kanske har tagit steg in? Hur lätt är det för dig att ha tålamodet men också veta att det är inget Europaspel som kanske kan ge mig mer minuter?
Nej, men det är klart det är frustrerande för personlig del, men jag ser laget före jaget och så länge vi går bra så kommer inte jag sätta käppar i hjulet för det.
Men hur svårt är det att ha liksom Djurgårdshjärtat bultande där när det ändå går emot ditt direkta intresse som är din speltid?
Det skulle jag säga är en fördel, för att det är enklare för mig. Och hade jag varit i en klubb där jag inte haft något hjärta för så hade det varit ännu mer frustrerande. Så det är bara positivt, tror jag.
Ni ändå gjort 10 mål de 2 senaste matcherna. Och mot MFF och Elfsborg så satte ni 1 mål när ni borde ha gjort fler. Jag tycker ni ser ut att ha den högsta höjden i allsvenskan. Vad är skillnaden mellan de 2 senaste och de där 2 där ni tappade onödiga poäng?
Nej, men jag tror att det är att få in det första målet som vi fick både mot Göteborg och nu mot AIK senast ganska tidigt. Mm. Och få ett lite friare spel. Jag tycker både mot Elfsborg och mot Malmö så blev vi lite för statiska och det blev lite krampaktigt i den sista tredjedelen, framförallt mot slutet av matchen när vi under stora delar gör 2 väldigt bra matcher mot dem där vi ska, som du säger, ha 1-2 mål minst.
Om jag säger att ni kan få ut ännu mer av Lien, vad säger du då?
Vad menar du då? Menar du poängmässigt eller menar du
mål, alltså att han sätter han i fler situationer tidigare?
Verkligen, verkligen. Sen så tycker jag att han är en underskattad spelare än så länge i den här serien, för att han är så otroligt nyttig för vårt spel och binder upp långbollar och lösa bollar på ett helt annat sätt än vi har kunnat göra tidigare. Så att det är verkligen en targetspelare av rang.
Jag går tillbaka lite till dig. Du har haft rätt så stökigt med lunginflammation och bihåleinflammation. Det var hög feber och så vidare. Hur har det påverkat dig?
Nej, men det har varit en knackig försäsong med 3 små skador egentligen. Och sen så efter det så var jag sjuk i 1,5 vecka. Men det är väl inte så mycket att göra åt det. Man får kriga på och sova mycket och äta rätt så blir man inte sjuk. Men det är klart det är frustrerande när jag hade en inte så klar startplats, men jag var ganska given i 11:an på försäsongen och sen så nu utanför ändå.
Jag läste någon artikel där du sa att din mamma blev också smittad här när hon var hemma och bytte lakan, eller vad?
Ja, exakt.
Vad hände där?
Jag vet inte om om jag smittade henne, hon sa att hon kände sig dålig innan. Men det måste ha varit något riktigt starkt virus i alla fall.
Mm. Ja, det är hårda papper. Vad är din bild av Sirius? Du kan ju Sirius också lite grann.
Nej, men otroligt frejigt lag som har, vi får se om de får igenom den här överklagan av Kastegren. Det är,
vill du fria eller fälla honom?
Det är för mig helt overkligt att bli avstängd för en sån gest, bara för att det tas upp av tv-kameran. Men,
sa jag att det var vårt fel?
Ja, absolut. Nej, men det är ett otroligt lag som verkar ha många, många pusselbitar på plats och väldigt bra spelare på många positioner. Så att det är ett ganska komplett lag med ruggig spets i Bjerkebo och Djur där framme. Och sen så kanske, om inte vi då, ett av seriens bästa mittfält i Mackan Lindberg och Melker Heij.
Är det en ny utgång ikväll? Eller fick räcka?
Absolut inte. Absolut inte. Det är lugnt idag.
Nu har det firats klart.
Ja, det var en match. Sen så kan vi ta nästa. Då kan vi fira Sirius också.
Härligt, Daniel. Stort tack för att du kom förbi så här dagen efter. Och grattis till segern.
Tack så mycket.
Daniel Stelson alltså efter segern i derby, tvillingderbyt mot AIK 4-2 i en match som, det är inte ofta vi ser den typen av derbymatch.
Nej, det var ju en härlig, naturligtvis härligast för djurgårdarna, men även för oss neutrala var det ju en fantastisk omgång att följa, och just att även för djurgården kändes skarpare på många sätt, så det här, tog jag kan jag säga tillbaka ett par gånger i matchen.
Nej, också otroliga tifon innan, framförallt AIK tyckte jag var riktigt fint. Men hela den här svängningarna i känslorna, och när det står 3-2 och du känner att nu sipprar det ner lite nervositet från Djurgårds håll. AIK-sidan har hopp och vill gå för det och försöka komma till någonting, men det blir 4-2 och så får de ha sin eufori där på de tre etagen. Jag satt liksom, sista, 5-10 minuter och bara missa matchen för att kolla på dem där, hur de hade det. Otroligt, när man är neutral såklart, kul att följa.
Stor uppmärksamhet på Djurgården såklart efter den segern. Ett lag som bara smyger med, känns det som. Det är Häcken som fortfarande inte har förlorat faktiskt. Vi ska prata med assisterande tränare Rasmus Lindgren om en liten stund. Dessutom succéspelaren Charles Sego Jr. som gjorde mål mot Halmstad, fortsätter leverera poäng. Han finns också med oss och berättar om resan från Arsenal till Kalmar, bara en sån sak. Vi är strax tillbaka. Bollklubben rullar vidare. Vi ska nu prata Häcken som ju besegrade Malmö FF igår med 3-2. 7 fighter in så har man fortfarande inte förlorat en enda match, och man finns ju med där uppe också. Vi kopplar in Rasmus Lindgren, assisterande tränare i spelet. Härligt att du finns med oss. Hur mår du en dag som denna, dagen efter ytterligare en seger?
Hej på er. Jo, det är klart att man mår bättre när man vinner. Så är det.
Ja, det är så, va? Du, det var en rätt så trevlig seger också. En vild första halvlek mot Malmö FF.
Det var gamla Häcken igen, den halvleken. Mycket mål. En rolig match, absolut. Lite överraskande att det blev noll mål i andra halvlek. Men en bra match från vår sida.
Ja, det saknas ju inte lägen där i andra heller. Men du, när du säger gamla Häcken, gillar man det som tränare? Eller liksom?
Nej, men det är väl... Det sägs väl det alltid om Häcken. Att mycket mål, roliga matcher. Ofta vinna med... Det var väl någon som sa att man hellre vinner med 4-3 än 0-0. Men det är klart att... när vi tar... Det har varit många gånger så i år. Tar tvåmålsledning... Sen så får vi inte njuta av det så länge.
Nu när jag tittar lite på era resultat. Ni har oavgjort mot BP. Ni vinner sen 2 derbyn mot IFK Göteborg och Gais. Sen spelar ni kryss igen mot VSK. Kryssa mot Sirius, kryssa mot Degerfors. Sirius kan vi i för sig se som ett topplag. Sen slår ni MFF. Varför vinner ni mot de så kallade stora lagen och kryssar mot de så kallade mindre lagen då? Sirius undantaget eventuellt.
Ja, precis. Nej, Sirius ser vi som topplag. Ja. Nej, det är klart att det är inte så vi lade. Vi har tappat. Ja, Västerås hämtade vi in ett underläge. Men sen har vi tappat i 3 matcher i sista 10 minuterna. Så att det är små marginaler. Jag tror inte det finns något liksom mönster att det är de lite mindre lagen vi har kryssat mot.
Jag tror liksom, så som ni spelar, så bra som ni är, så enkelt som ni har för att göra mål. De här fem matcher ändå, 4-5 matcher på så få omgångar. Det kan ju vara så att om ett halvår att ni tittar tillbaka på det här och ser, det var det där som gjorde att vi förlorade titeln.
Absolut, men så är det ofta för de som inte vinner eller de som hamnar lite längre ner än vad man vill. Då tittar man ofta tillbaka på...
Och så säger vad ska ni göra för att inte titta tillbaka och ångra er?
Nej, men jag tror att igår var ett ganska bra exempel på att det stod 3-2 i paus och vi lyckades hålla det där. Och det skulle väl, i ärlighetens namn, skulle vi vinna med större siffror igår. För att... Att vi inte gjorde mål i andra halvlek är ganska märkligt.
Förra året hade ju Häcken otroligt mycket skador, framförallt på svarsidan. Känns ju inte som att det är riktigt samma problem nu, men ändå läcker ni lite mål. Hur pratar du och Jens kring att liksom försöka täta det? Eller vill ni spela liksom sån riskmaximerande fotboll? Att hellre göra lite mål och då läcker det lite bakåt?
Nej, jag tror om man tittar på våra matcher så är det inte så det har sett ut heller. Det har inte varit någon Hawaii-fotboll, utan vi är väl hyfsat nöjda med vårt försvarsspel. Sen, som sagt, det har varit små grejer som vi måste putsa bort. Jag tror vi har släppt in 5 mål på fasta situationer. Så det är ju också en stor del i det. Så att det måste vi putsa bort. Så att det jobbar vi på.
Jag tänkte lite, du säger, jag håller med om att ni borde ha gjort fler mål i andra halvlek. Lindgren gör ju 2 i första. Sen kanske han ska göra 2 i andra. Hur mycket piska och morot kör ni med honom efter en sån här insats?
Nej, men jag tror att om man ser på hans match så han kan väl göra 4-5 mål. Om man har en bra utdelning. Så att han kommer till så mycket läge, det är det vi ser. Och det är liksom ingen överraskning om man ser han i träning varje dag. Jobbar stenhårt, vill bli bättre varje dag, gör mycket mål på träning. Så att det som händer i matcher är ett resultat av hur han tränar.
Och han var ju rätt så kaxig, om man säger så, eller tydlig i varje fall, inför säsongen när han sa att jag vill vinna skytteligan. Känns ju verkligen som han har möjlighet, eller?
Han har börjat bra i alla fall. Det är alltid farligt att säga så, men...
Det är lite härligt också.
Jo, men det, absolut, det tycker jag också. Så att han lever upp till det hittills i alla fall.
Hur känner du att du och Jens Gustafsson, hur ni jobbar ihop och liksom att ni, hur funkar de rollerna?
Nej, det är vi och sen är det 2 assistenter till. Hela teamet tycker vi har ett jättebra samarbete. Så att Jens är lätt att jobba med. Han är en väldigt bra ledare som styr sitt team på ett bra sätt, så att det funkar jättebra.
Jag tänkte, Rygaard har bänkades första 3 matcherna, sen har han startat 4 raka. Vad har hänt där? Är det han som har tagit steg eller ni som har ändrat något?
Tagit steg vet jag inte om han har gjort. Han har alltid varit en fantastisk fotbollsspelare.
Men i träning eller beteende?
Nej, han har tränat bra hela tiden. Så att... Men han visade ju de matcherna när han kom in i början att han ville spela. Och det, så att han har förtjänat att spela de sista matcherna.
En annan spelare som levererat sig i säsongsinledning är Amo Layouni. Som ju hade det stökigt att vara på väg bort och så vidare. Nu har han hittat rätt och är med igen. Vad säger du om den? Jag tänkte att vi ska kalla det förvandlingen. Men det är onekligen, det har ju hänt grejer från hur läget ser ut i alla fall.
Ja, precis. Det var väl några dagar där eller någon vecka där som det var lite strul. Men sen så har han kommit tillbaka på ett fantastiskt sätt och egentligen gjort det som han alltid gör. Han kör som fan i träning och liksom finns så mycket kvalitet hos han. Så att det har han har kommit tillbaka fantastiskt och visat att han vill vara här och ge 100% för laget. Och det, han har bidragit otroligt i inledningen här i Allsvenskan.
Jag gillar Abdullahi Doumbia jättemycket, en av mina favoritspelare i Allsvenskan den säsongen. Kan du berätta lite mer om han, spelartypen, kvaliteterna och vad som gör honom speciell?
Jag håller med dig. Det är en talang som man inte jätteofta ser i Sverige faktiskt. Han är en ganska allround mittfältare. Bra beslutsfattande med bollen hela tiden för att vara han 18 år. Väldigt, väldigt mogen i sitt sätt att spela med bollen. Och samtidigt har han den här aggressiviteten, bra på att vinna boll. Och också en kille, precis som jag sa om Gustav, som liksom sätter tonen i träning redan nu. Coachar sina lagkamrater trots att han pratar knackig engelska. Så att han har många egenskaper som är väldigt, väldigt intressanta.
Ni gjorde ju på ett sätt fin insats förra året, vann cupen och kom ut i Europa och var med om det. Samtidigt allsvenska spelet fick ni inte riktig utväxling. Jag menar, ett par andra klubbar i Göteborg som klev förbi. Hur viktigt är det att liksom känna att man kan utmana om guldet igen som ni tog 2022 och liksom kanske bli bäst i Göteborg igen?
Nej, men det är klart att de två senaste allsvenska säsongerna har ju inte varit där klubben vill vara. Så att framförallt det att visa att det är inga placeringar som vi vill fighta som de här, vad är det, 8 och 10 som vi har blivit. Så att vi vill liksom vara med så högt som möjligt, men framförallt så liksom fokuserar vi nu på prestera, göra bra prestationer, träna bra, bli bättre som lag. Och gör vi det, då tror jag att vi kan spela en roll i Allsvenskan nu.
Det är lite extra härligt som gammal boys här och slå MFF, eller?
Det är alltid härligt att slå an Skånelag, eller hur, Olof?
Ja, så är det ju. Det är ju lite extra. Och framförallt Jens Gustafsson är ju helt fel. Han är HF här ju.
Vad kommer han ifrån?
Lite boysare.
Jensas pappa var en av boys största på 70-talet. Tommy Yxa Gustafsson. Han slog alla inlägg till Sonny Johansson när han gjorde ett snittade 10 mål i Allsvenskan 10 år i rad. Och sen så säljer Jensa ut sin fassa helt och blir HF. Det kan du inte acceptera, Rasmus.
Nej, då har han fått höra lite. Det är inte okej.
Nej, det är ju Saudiarabien. Det finns mycket att ta upp med Jens.
Vi har dagliga samtal om det.
Ja, bra.
Ja, det är underbart. Härligt, Rasmus. Stort tack för att du ville vara med i Bollklubben och snacka lite.
Tack.
Tack själva.
Ha det gott. Ha det. Vad tänker ni om Häckens möjlighet att utmana i slutet på säsongen? Det är 23 matcher kvar, som sagt. Men ändå.
Nej, men de har ju kvalitet. Jag menar, som vi hörde liksom Sia lyfta här. De är ju det laget som liksom får dem träff. Jag vet att Axén har pratat på samma sätt. Att får dem träff. Ja, det är klart att de kan vara med och göra det. Förra året fick de inte alls träff. Och kan de få träff? Ja, då kan de ju. Silas Andersen, fantastisk också, ja, som vi inte nämnde. Nej, de kan vara med i toppstriden utan tvekan.
Men den där fyran på topp, Lajoni, Rygård, Svanbäck, Lindgren, alltså fart rakt framåt, det finns teknik, det finns assist, det finns mål. Sen har du Andersen bakom Doumbia. Jag tycker han är en speciell spelare och det känns skönt att se någon som jobbar med honom varje dag som ser. Det är liksom en av de största talangerna jag sett.
Ja, och väldigt smart värvning av Svanbäck som han värvade från Helsingborg förra sommaren. Oerhört talang. Son till före HF-an som de hade, en finländsk mittfältare, Fredrik Svanbäck tror han hette, som var väldigt duktig. Han är ju fantastisk ju.
Och nu får de ha backlinjen. I alla fall just nu skadefri. Alltså förra säsongen var det ju nästan parodi på att de kom in på planen och så rök de. Och det var inte en vecka, två veckor, utan det kanske var ett par månader. Vem man går med och missar hela säsongen, som vi ser i en allsvenska måttmätt, i alla fall en toppspelare. Så det är ett otroligt spännande lag. Och jag gillar ju lag som sticker iväg med fart. Alltså det är kul att se en spelare från egen plan halva till motståndarnas mål. Känns som det går otroligt snabbt. Och det är en typ av fotboll som tilltalar mig.
Vi ska strax prata med Charles Sago Jr. som gör succé. Nej, vi ska göra det nu. Jag tänkte, fråga om motståndarna, men för vi sparar ändå lite och så säger vi welcome to the show, Charles. How are you?
I'm good, thank you. How are you guys?
Very good, thank you. How is life in Kalmar?
Yeah, it's been really enjoyable. My teammates and the staff have made it very welcoming, and I'm forever grateful for them doing so, and I'm really enjoying my time out here.
And I guess you enjoy your football life as well, because you're scoring goals and you assist to goals. What do you say about your start in the club?
Yeah, I've just been trying to influence the game as the best I can, and looks like it's been working. Obviously, some of the results haven't really gone our way, but that's something that we can't control. But I'm trying my best out there, and luckily enough, I'm helping contribute to the team with goals and assists. And luckily enough, we was able to win yesterday afternoon.
What did it mean to change position? First, you started as a number nine. Now you're on the wing. What did that mean for you?
Yeah, I feel like I get the best out of myself when I'm out wide. Obviously, I'm very comfortable playing as a number nine. I've played it when I was younger, but I just feel like when I'm playing out wide, I feel like I can affect the game much, much more, get at my man, be nice and positive, and that's where I picked up most of my stats this season.
Yeah, Charles, I'm kind of curious because when we see your career, obviously from Arsenal to Kalmar, can you tell us about the reasoning that made you join Kalmar, and do you see a future in the club as well?
Yeah, I felt like at this moment of time in my career, I felt like I really needed to get out there and really, from a European point of view, get my name out there. And when Kalmar gave me the opportunity to join, I said yes straight away. I felt like that was my new home where I could really develop and flourish. And looks like that's happening. So I'm just enjoying my football, and I'm thankful for the staff for putting trust and faith into me whenever I have the opportunities to play the games this season.
And we spoke to your sporting director a couple of weeks ago. He said they want to keep you. Do you see yourself staying in the club?
Yeah, look, obviously, as of right now, I'm on loan from Arsenal, but I love Kalmar at the moment and I'm really enjoying my football here. So if that happens, I'll more than happy stay. But at this moment of time, I am on loan. So, yeah, I'm just really enjoying my football. The fans have been so lovely and welcoming. My teammates have been so helpful, and the staff as well, especially Matt, the sporting director. When he took me in the first day, it made me feel like home. So I'm really enjoying my football there.
How was the first contact? Was it through an agent, or how did it work out? Because when you belong to Arsenal, Kalmar FF is not the usual club you move to.
Yeah, how it happened was during the season, my under-21s, I was mid-season. And when we looked at the possibilities of maybe experiencing first-team football, we had a look at Auslandskan. And when Matt spoke to me, my mum, and also Arsenal, we felt like that was the right decision for me to go and really explore a European opportunity. And that's something I was really looking forward to doing. So once we had the meeting, it just felt like the right move for me in my career, just to go out there to experience what it's like abroad, being away from home for long periods of time and really adapting to a new culture that I'm not really used to. So once I had that opportunity on the cards, I just wanted to go straight away. It was a long pre-season, but as soon as the season started, it's been really, really enjoyable.
A part of the football, how's life in Kalmar? Moving from London, it would be like going into the wilderness almost.
Yeah, it's been a different experience, but as I said prior, my teammates have made it so helpful and useful. They've always been here to help, so adapting to the culture and the different changes, because London's very busy compared to Kalmar, but I like it here. Me and my teammates, we try to do activities off the pitch, and I think that's what's brought us closer, and I feel like that's why our chemistry is building onto the pitch. So, yeah, it's very different, but as I said, it's enjoyable. The people here are so friendly, and I'm loving it here.
So have you heard something from Arsenal? Do they keep contact with you? And also, what do you think about their season so far? We saw VAR call yesterday. That's been widely discussed.
Yeah, I'm an Arsenal fan myself. So when that was happening, I was panicking because I really want us to win the league this year. I feel like the boys have done so, so well to come this far. They work really, really hard in training. And yeah, people might say it's controversial, but you can clearly see the opponent holding Raya's arm.
But that's how you lead the league.
Nah, like, I know there's been talks about that going around, about that we've been doing it, but you can clearly see the foul. But I'm an Arsenal fan and I really want us to win some silverware this year. Being in the Champions League final is a brilliant opportunity against PSG, hopefully securing the league title. Because when we won the league title, I was born in 2004, so I've never seen us win the league. So I really hope we do get over that final hurdle. So yeah, Arsenal do keep in touch whilst I've been out here, and I'm very thankful for them giving me this opportunity out in Sweden.
I'm curious, you were a man of the match against Halmstad, and we got a picture, I think, when you got some prize from the sponsor of the game. I think it was Dragsplåt or something like that. what was in the box?
Oh, in that box was a drill, like, to use for, like, cupboards. So if I'm honest with you, I was quite surprised because I saw the box and I didn't really know what was in it. But as soon as I got into the changing room, I opened it and I was like, oh, it's this. But yeah, that was the sponsor for the game. But as I said, I'm thankful for my teammates for making it so much easier out on the pitch whenever I'm playing. And obviously individual awards are so, you know, positive. But it was a very good team performance yesterday afternoon. I'm thankful for the team for getting us over the line.
How is the relationship with Rosenqvist on the field? I think you guys are finding each other very well. One time you pass and he scores, and another time the opposite. Can you tell us about your connection with him?
Yeah, I said prior, me and Charlie are really building a nice chemistry and connection out on the pitch. I feel like we both know each other's movements and what we want from each other. So he returned the favour yesterday afternoon, finding me at the back post. But yeah, we always work on it in training where Charlie will make loads of runs in behind. And I just say, keep on making those runs and I'll find you on one of those occasions. And it looks like that's happened this season and he returned the favour. So we're building a really nice chemistry out on the pitch on both on the wide flanks. So we try to be effective as much as we can whenever we get the opportunity to play.
After seven games, what do you think about Kalmar's chances of hanging on in the top division?
Yeah, I feel like the boys have been really, really putting hard work into training and I feel like performances have been good, but some of the results haven't really gone our way with fine margins against Sirius, against AIK, against UGordon. So I feel like we're putting good performances together, but we know we can get results. And I feel like that's been our story this season where we haven't really got over the line. But those aren't negatives I would like to suggest. I feel like the positives are the way we've been playing and the opportunities that we've had to score goals and really excite our fans for travelling down to these sorts of games. So I feel like we have a really strong chance to stay in the league, of course. I'm very confident in the team that we have. And the coaching staff are working every day when we're in the building to nullify all of these little mistakes and errors. So whenever we get onto the pitch, we can always perform to our best.
Are you going to use the drill?
Yeah, I'll definitely use the drill or I'll give it to one of my teammates to use for sure.
And Charles, if you liked Kalmar when you came, when it was cold and dark, you will love it in the summer. It's always the summer city of the year. Årets sommarstad every year. It's Kalmar och Västervik. So it's really nice in the summer.
And you'll have to ask your teammates about Larmtorget, or maybe you already have a table at Kröger's or one of the other nightclubs.
us lot haven't been really out yet, so we're just focused. We're very fixated on football.
Yeah, that's what all footballers say.
Then we'll go there and we'll see you.
Thank you very much for joining us and good luck.
Thank you, guys. Thank you for having me.
Thank you.
Tack så mycket.
En härlig allsvensk karaktär. Härligt med ett lån från Arsenal. Det gillar man ju.
Ja, och det var ju en gång i tiden var det ju väldigt vanligt. Jag menar Dennis Wise, Peter Crouch, många av de spelarna som kom då kom de ju till och med i lägre divisioner. Jag menar jag tror Dennis Wise spelar i Grebbestad och Peter Crouch i IFK Hässleholm och till och med Vinnie Jones var här. Så att ett tag var ju det en väg. Sen har det lite försvunnit, men det är ju ja.
Kul om det blir succé så att fler kanske vill ta det steget.
Nej, men absolut. Så det finns nog en bra telefonlista för honom där han kanske kan messa och säga jo, men här är livet bra, de spelar bra, det är grymma fans och så vidare. Men framförallt så är jag intresserad av vad gör här? Liksom. Jag tycker det är en bra spelare, hamnar i en sån klubb. Men han är ju också väldigt underhållande att titta på. Och han säger det själv, jag vill underhålla, jag vill bidra med fart, jag vill bidra med dribblingar. Och han gör det. Och den där, just den där relationen med Charlie Rosenqvist, det är en behållning att följa dem.
Ja, och det är ju viktigt för Kalmar om de ska hänga kvar. Vad jag förstår så är han ju utlånad hela detta året. Mm. Och sen finns en någon slags, liksom, man tror nog från Kalmar håll att han kommer bli för dyr om han gör det bra. Att svårt för Kalmar att behålla honom. Men det är klart att maxa honom, för jag menar, jag misstänker att han är artig och säger att han vill hänga kvar. Ja. Men när det väl kommer, om han gör bra härifrån, så tror jag inte han kommer känna att Guldfågeln Arena är det som gäller. Nej. Utan då vill man nog upp ett snäpp, både i lön och inramning.
Jag har suttit och tänkt på det. Vad kan Kalmar göra om en större allsvensk klubb kommer och säger, du där, skriv inte på, vi vill ha dig. Alltså den är svår att...
Ja, det är årets sommarstad då. Det är det man får locka med.
Ja, men det är ju en kort sommar i Sverige.
Jo, men,
jag är ledsen,
men, vilken sommar i Kalmar. Oj, ja. Oj. Aha, hörni, vi får se hur det går för Chadsego Junior framåt här. Vi ska snart prata landslaget. Vi ska koppla in John Guidetti som ska berätta lite om vad man tänker som spelare. Mm. Så här dagen innan...
Dagen före dagen
när VM-truppen ska tas ut. Vi är strax tillbaka. Hörni, det är ju härligt att det är allsens fight även ikväll ju. Det är ju topplaget, serieledaren Sirius, som tar sig an Örgryte på hemmaplan. Och vi ska ta oss direkt till Nya Studenternas nu, där Vicky Blomé finns med oss. Går han ner på planen?
Jag är på planen, men nu satte vattenspridaren igång.
Aj. Den ställer alltid till det.
Ja, jag måste förflytta mig lite.
Ja, det är bra. Jag går här. Då får vi lite action. Du, vad är känslan inför den här fighten?
Känslan inför fighten? Nej, men det ska bli intressant att se Sirius, som kommer vara serieledare oavsett vad det slutar den här matchen. Men det är klart att Örgryte, som förlorade med 4-0 senast, de får inte åka på en sån här stor förlust igen. Det är inte en tävling i målskillnad det här, men det tar på självförtroendet av såna här stora förluster. Så att, det finns väl den oron hos ÖIS såklart.
Älvorna, de har kommit nu va? Har du dem hos dig?
Jag har dem hos mig, och men i Sirius fall så är det ju Kassegren som är avstängd som alla vet. Och Ekström kommer in istället som högerback. Väntad förändring i det fallet. Annars har ju Sirius i stort haft... Ja, samma elva, eller ett par positioner där man har bytt på under den här inledningen. Men nu behåller man Jönsson ute till höger och Svensson på mittfältet. Det är egentligen de två positionerna där man har bytt lite. Annars har man ju faktiskt haft skadefria spelare och kunnat haft samma startelva egentligen igen.
Och hur, just det är Neo Jönsson som då kör vidare?
Ja, precis. Så Bjerkebo, Jör och Jönsson längst fram. Lindberg, Hajer och Svensson på mittfältet. Ja, kolla, här får ni den också, slipper jag läsa upp den för.
Nej, det är ju, och jag menar, vad tror du det betyder att Kastingen inte är med, att han är avstängd?
Nej, men såklart att det påverkar. Det är ju lagkapten och viktig och en startspelare. Så att det är ju klart att det är en skillnad att Ekström kommer in. Han har ju spelat en match hittills. Förra säsongen startade han bara en match och var utlånad också. Så att det är en skillnad, men samtidigt är Sirius ett så pass bra kollektiv, så pass välfungerande, så att en spelare borta så ska de ändå kunna göra en bra prestation och gå in som stora favoriter i en sån här match oavsett.
Jag gillar ju deras, sorry Olof, jag gillar ju deras vänsterkant, Krusnell, Bjerkebo. Är det också någonting du anser är nyckeln till framgång för dem?
Ja, men absolut. Jag tycker deras samarbete har funkat väldigt bra den här säsongen. Och jag tycker att Krusnell är väldigt snabb. Bjerkebo också kvick. Jag tycker Sirius har många snabba spelare som gör att de får ut mycket av sitt sätt att spela också. Så att den kanten är ju, ja, men den är väldigt, väldigt avgörande såklart.
Har det pratats någonting om överklagande av Kastengrens straff då? Två matchers avstängning för den här gesten i samband med segern mot Malmö FF. Disciplinnämnden fick ju kritik av Sirius. Har du hört någonting kring hur Uppsala-klubben har drivit vidare, om de har fått något besked?
Nej, det är fortfarande så att, att man har överklagat. Något mer besked har inte jag fått någon information om. Men man hör ju här när man går runt att det är inte så nöjda miner såklart över den här avstängningen. Jag tror alla tycker att det här är liksom ett för hårt straff och konstigt. Så att det märks när man rör sig här.
Hur ska ÖIS besegra serieledarna?
Ja, det är frågan. Alltså, det är ju ett bra omställningslag, ÖIS. Men förra matchen mot Gais så man lyckades inte hota överhuvudtaget egentligen. Mm. Varken alltså, offensiven, man hotade inte defensiven. Kändes som man inte hängde med i intensiteten. Och precis som Gais så är ju Sirius intensiva. Så att jag tror att det här blir mycket svårt. Viktigt att Dyrestam kommer till start. Han gick ju av i halvtid senast med problem. Viktigt att han startar. Men ja, de måste få till spetsen framåt på ett bättre sätt och få liksom, mer tryck tillsammans. Få upp fler spelare. Det var, ja, men det var ett som inte gjorde en bra insats senast. Och där tränare Holmberg var väldigt missnöjd.
Ja, vi säger elvan här. För er som lyssnar så är det alltså Gustafsson, Styffe, Dyrestam, Lagerlund, Paulsson, Latournus, Vindehall, Parker, Price, Svensson, Tibling, Ugvo och Sana som startar.
Ja, och tungt också för Örgryte som ju inleddes så pikt med krysset mot Mjällby och sen Malmö. Eller krysset mot Malmö och skrällen mot Mjällby och sen har de ju tagit en poäng till men annars haft lite svårare och jag menar just där de tog poäng mot Degerfors och dominerade dem men fick bara 1-1 så att det sätter ju sig ganska snabbt mentalt just såna här smällar.
Ja, nej men det känns som det. De behöver liksom en stabil match här för att komma tillbaka i känslan. Men jag är orolig för hur de hanterar tempot och intensiteten som Sirius har. Sirius vill komma in bakom. Finns det yta vill de utnyttja den. Så att, ja, det blir en extremt svår borta match för Örgryte.
Snackas det någonting om Bjärkebo spelar för en VM-plats? Truppen ska ju tas ut imorgon. Jag läste någon intervju i UNT när han fick lite frågor om det och var lite lurig.
Ja, nej, jag vet inte. Jare Lind var och intervjuade han här nyss, men då hörde jag ingenting om VM-tankarna där egentligen. Vi får väl se. Gör han ett hattrick här idag eller något, då kanske Potter inte kan låta han vara. Nej, jag tror inte att han kommer med, men ja, vi får se hur prestationen ser ut här idag. Det är klart han hoppas lite. Det är väl en del som sitter och tänker att det kan gå att man blir uppkallad.
Annars då i Uppsala här, vi har ju sett fina publiksiffror hittills under den här säsongen och jag menar sportsligt är man på G, vi har pratat tidigare om jag menar, ekonomiskt går det bra och publikmässigt på väg uppåt också. Känner man av att det är fotbollsfeber när serieledaren kliver in igen?
Ja men det tycker jag ändå, det är liksom man ser när man rör sig hit i arenan, det är mycket folk som rör sig utanför, det är ju en väldigt bra arena det här, det ska man ju verkligen konstatera. Så att ja, det är i princip slutsålt som jag förstår det också. Så att det kommer bli en bra inramning och det märks att det är uppåt, att det är serieledare. Och man tittar ju tillbaka på 10 år tillbaka vad Sirius var då, så är det ju här en jätteframgång och ett långsiktigt arbete som ja, verkligen har utvecklat den här klubben.
Ja, och fattas bara att det är utsålt serieledning och måndagsmatch och så. Då får ju folk och man ur hus i Uppsala, vill man säga.
Mm. Och det har de då antagligen gjort också. Avspark om cirkus en timme. Vicky, se upp för vattenspridare. Kör hårt ikväll.
Ha det bra, Vicky.
Tack, tack. Detsamma.
Ja, det är faktiskt spännande så de tar sig an. För, ja, nu blir det ju, för nu går de in och så tänker man, ja, nu, det är väl bara, nu kommer de fortsätta vinna liksom.
Ja, det är ju klart att man drar paralleller med hur det var för Mjällby förra året. Hur allting rullade på. Så att, nej, det är häftigt att följa.
Ska vi rikta fokus lite mot landslaget då? Vi har varit inne på det några gånger, vi touchar här med Vicky också. Med tanke på att truppen då, VM-truppen, tas ut under morgondagen. Det ska bli kul.
15.30 kör vi igång, eller hur?
Nej, jag älskar det här. Vi kör igång i bollklubben, sänder. Vi sänder i TV4, vi sänder på TV4 Play och sen så går vi över till TV4. Vi sänder lite överallt hela tiden.
Ja, fotbollskanalen också, matar.
Ja. Överallt hela tiden. Så det ska bli grymt kul. Och vi ska få lite feeling nu från en som har varit och kanske våndats, jag vet inte, dagen före en uttagning. John Guidetti, som jag tror finns med oss nu. Läget?
Nej, men alltså, jag skulle laga kycklingpasta, men kycklingen var dålig. Fick man rodda om här, men du vet, man är ju skillad i köket. Man heter ju inte Guidetti i onödan, så jag whippar upp något annat.
Du kan inte köpa kyckling längre, alltså.
Jo, men man måste living on the edge.
Du skulle sluta köpa kyckling för det var ju apropå EM-trupp och liknande. Det...
Ja, missat ett mästerskap på grund av någon form av sjukdom där. Så att, ja, men vet du, det är lite som James Bond brukar de säga. Living dangerously.
Okej då, men vi missade det 12, men du har varit med i några andra mästerskap här, 16 och 18. Ta oss med liksom till dagen innan, finns det någon nerv där liksom, dagen innan truppen ska tas ut?
Alltså inte riktigt dagen innan, men du vet, man vill ju inte se förbundskaptenens telefonnummer i mobilen några dagar innan truppen tas ut. Då blir det, försöker man ducka den oftast. Skita i att svara. Sätta på flight mode i 3 dagar får man göra.
För då fattar man att då kommer man få beskedet att man inte är med. Har du då
exakt
16 med Hamrén, 18 med Jan Andersson. Visste du att du skulle vara med i truppen eller satt du och kollade uttagningen?
Nej, jag visste att jag skulle vara med.
Hur visste du det?
Nu låter jag lite oödmjuk, men det ser lite så här, jag ryker lite, jag är fire. Så ja. Det var, nej, men jag visste att jag skulle vara med. Det var liksom, har du inte fått samtalet innan, du har varit med nästan hela kvalet. Då vet du att du ofta kommer bli uttagen. Utan de här ringer, det är de här väljer att inte ta med. Får man inte det där samtalet så sitter man ganska lugnt i båten.
Snackar man med några andra som kanske... För jag menar, det är ju alltid några som ligger så där på kanten. Där man väljer och väljer bort. Och pratar man något med dem?
Jo, men man brukar höra av sig. Alltså grejen var så här, jag kommer ihåg när jag var 18. Då gjorde jag illa mig. Så då kom ju Ken Sema in och... var med hela tiden tills beslutet skulle tas med mig då. Och då fick ju Ken Sema åka hem tyvärr. Och då kände man ju, även om jag självklart ville spela VM:et, så kände man ju ändå typ att det dåliga samvetet kryper in liksom. Så man fick ju ändå lite så här. Så då skickar man ju ett mess och hör av sig. Och samma Vigge, när han inte kom med 2015 där till U21-EM. Då ringde jag upp honom och så sa jag det. Jag bara, fotboll fungerar på ett konstigt sätt. Så var redo. Jag har en god känsla av att du kommer komma med. Och mycket riktigt, turligt nog för kraften. Men då skadades Emil Kraft och Viktor kom med. Och resten är ju historia, om man säger så. För Viktor också. Det var ju ett enormt mästerskap för honom.
Och ja, vilket honom genombrott. Och det är sen bara landslaget och Manchester United på bara några år.
Det gick fort. Och det är det som är grejen. Det heter det går fort i hockey, men ibland gör det i fotboll också. Så att, ja, man vet aldrig.
Har du hört någonting om hur Graham Potter är kring just att ha kontakt med spelare inför uttagningar, samlingar och sånt? Vi vet ju till exempel att Jondal Thomasson, skulle han peta någon som varit med länge så ringde han. Och samma gjorde Janne Andersson.
Ja, jag tror att Graham skulle göra samma sak. Det är inte någonting jag har hört om, men... Alltså jag har ju också varit med om den. När man började komma upp i åldern och du vet, Janne skulle ringa. Och jag gjorde ju mål i sista playoff-matchen när vi tog oss till EM 2020 tror jag det var. Sen sköts ju det upp ett år. Och sen fick jag ju samtalet där att jag inte skulle följa med. Så att jag menar, jag har ju varit med på de samtalen också. Men det visste jag då, det var ganska väntat. Så det var inte någonting som jag tänkte på. Men... jag vet inte hur Graham fungerar just där.
Har du snackat något med Dejan Kulusevski och fått någon känsla av hur han har det just nu?
Pratade med han under förra landslagssamlingen, men då var han positiv. Och, så jag vet inte hur status är där. Samtidigt så, jag är ju, även om Dejan och jag är goda vänner också, jag är fortfarande på andra sidan nu. Jag är ju liksom Floyd Dark Side, så att... Man vet ju inte om det han säger faktiskt stämmer. Men han lät positivt då i alla fall. Sen vet jag inte hur mycket han vill ge mig. Jag menar, någonstans även om jag är en kompis så är jag fortfarande på sidan nu. Så att, men jag hoppas för Sveriges del och jag hoppas för Dejans del att han kan följa med. Och sen tror jag fortfarande det kommer vara svårt att se en Dejan spela från start i VM. Men på tanke på lite speltid han har haft. Men att kunna hoppa in och kunna vara runt truppen och bara bidra i träning om man bygger upp sig. Så det hade varit viktigt för Sverige.
Tror du det, om han inte kan spela, tror du han tillför någonting som han var ju med till exempel första VM-kvalsamlingen med Jondal Thomasson med som lite som en ledare och så. Tror du han tillför någonting där eller kan det till och med vara negativt om ha med sig en spelare som inte får spela?
Min ärliga åsikt är att om man ska ta med honom och han själv tycker att han kan spela, då tror jag det kan vara negativt, för då tror jag att det kommer bildas en frustration i honom att han känner att fan, jag kan ju lira, men jag får inte spela. Så då tycker jag inte man ska ta med honom. Men om man vet till 110% säkert att han kan inte lira, utan han är bara där för att bidra, då tror jag att det kan vara något positivt.
Om man ser till, det var ju ett gäng liksom som tog Sverige till VM, de här två playoff-matcherna. Nu kan man ju konstatera Alexander Isak på väg tillbaka. Bägge målvakterna har spelat, Victor Johansson och Jakob Widell Zetterström. Att Graham Potter kan ju ställas inför lite tuffa beslut, att ja, men några av hjältarna så att säga från mars får stå åt sidan. Hur svårt tror du det är?
Fotboll tyvärr är en färskvara. Annars så ska jag följa med för att jag liksom har bärgat ett ursätt EM mot Sverige 2015. Så att då förväntar jag mig ett litet samtal från Potter. Förstår du vad jag menar? Nu överdriver jag ju såklart. Men jag menar någonstans så... Fotboll kan du inte leva på gamla meriter. Någonstans är det så här... Nygren gjorde det fantastiskt de matcherna han spelade. Men har vi en frisk Alexander Isak så ska han spela. Alltså det är enligt mig Sveriges... topp 2, topp 3 bästa spelare, om inte bäst i hela Sverige. Så att då kommer det liksom, det är ju som om, det är som om Brasilien får tillbaka en Neymar back in the day, eller om Spanien får tillbaka en Lamine Yamal. Han ska lira. Så det är beslut han måste ta bara.
Mbappé då? Nej, jag skojar bara.
Ja, verkligen. Du börjar inte igen.
Nej, okay. Men på tal om igår, du sa att du fick 150 000 euro i böter. Men vi frågade inte varför. Så Olof håller på att anmäla mig till granskningsnämnden. Men jag vill undvika det för journalister då. Så vad händer med de här 150 000 euro i böter? Vad gjorde du? Kolla på då.
Jag kanske slappnade av lite för mycket under uppehållet. Efter VM där.
Vad gjorde du då?
Ja, men jag kanske slappnade av lite för mycket, om ni förstår vad jag menar.
Vägde du in för tungt, menar du?
Vägde in 3 kilo för tungt när jag kom tillbaka.
Och du fick så mycket böter?
Herregud. Ja.
Men jag kom tillbaka väldigt sent också. Vi skulle möta Barcelona borta i premiären. Och presidenten skrev ett handskrivet brev på 1,5 sida. Han var jättearg.
Ja, det kan man ju fatta. Presidenten alltså.
Han fick lugna ner sig. Jag blev fly förbannad. Blev bänkad också mot Barcelona, men ställde mig på sidan och slog ut med armarna och vägrade springa. Fick man inte följa med alls.
Med all rätt.
Det var ju smart. Ja, faktiskt. Jag får ta på mig den. Jag var en diktator.
Ja. Ja, härligt, John, att få en inblick i ditt fotbollsliv och även i huset där. Vi har fått
en matlagning.
Ja, vi har fått en tur. En dag jag gick rätt i livet.
Det är bra dukat här.
Oj.
Men du har inte lagat så mycket mat, du har bara gått hela tiden.
Ja, men nu såsen, den ska bara ligga och puttra. Det är man häcker direkt. Du kan
nej, det såg jag direkt. Det kan inte säga sig.
Nej, under all kritik.
Nej, det är bra, John. Vi ses imorgon. Du finns med under den här trupputtagningen. Så att, yes. Ladda batterierna så ses vi då.
Kycklingpasta är olagligt i Italien, så du vet.
Ha det gott.
Hej.
Men jag gör ju inte kycklingpasta. Sluta klaga på mig nu.
Hej. Man tänker inte på, man tänker så här, utifrån liksom trupp ska tas ut, men det är klart vad det betyder för att spela möjligheten att få representera sitt land i ett världsmästerskap. Hur många får chansen till det?
Liksom? Jag tänker en som Falkenbergs nuvarande tränare, Kristoffer Andersson, varit med hela kvalet till Japan, Sydkorea VM. Mm. Jag tror till och med det var beställt resor och sånt till familj som skulle dit. Kommer inte med. Nej. Alexander Östlund, VM 2006, spelat varenda match i kvalet. Och sen så fick han i genrepet eller liksom mass tävlingsmatch eller träningsmatch mot Irland borta, hade en lite krasslig Johan Elmander framför sig som gjorde allt för att komma med i truppen och kanske inte jobbat så mycket bakåt, blev uppsnurrad av Damien Duff. Sen fanns det väl att han ingick kanske lite i Zlatans gäng ut av Lagerbäck, kom inte heller med.
Nej, det är tungt alltså.
Hjärtat går i kras även efterhand när man hörs inte.
Alexander Östlund pratade om att Lars Lagerbäck var den falskaste människan han hade träffat efter det. Han var rätt upprörd.
Ja. Men man gillar väl ändå ett utbrott efter det. Det var en hockeyspelare där som bomma OS, va? Som sa, he can go fuck yourself. Han kan gå, liksom, ja, ni fattar det.
Irma och...
Ja, Irma och Pileby.
Det är hockey.
Det är alltid hockey.
Jag bara citerar. Nu kommer jag ihåg vem det var. Men jag tror han bommade ett OS. Så att det är klart, man måste ju bli ruggbesviken såklart.
Men jag gillar ju de här videorna när de sitter hela familjen då och truppen dras och så får man se känslorna. Jag tycker det är fint att se, men de lägger inte alltid upp när de blir uttagna.
Man fattar
då,
ju så. Det är ju, jag menar, om man inte kommer med nu, om man har varit med och gjort en insats, otroligt tungt. Men svåra beslut för Graham Potter att ta. Att, om det nu, 26 spelare är ju det som han ska ta ut. Det ska sägas att imorgon ska Sverige lämna mellan 35 till 55 spelare till FIFA. Det är ingen trupp som FIFA kommer kommunicera. Det är en slags bruttotrupp. Sen ska det då slimmas ner till 26 spelare till 1 juni. Mm. Sen får man ju byta spelare fram till ett dygn före avspark mot Tunisien. Men då måste man visa läkarintyg på skada. Så att och frågan är, tar Graham Potter ut lite fler spelare? Det är ju mycket skadeproblem. Carl Staffelt, Disbock, vill man ta hit honom och kolla? Mm. Och samtidigt kanske ha Hjalmar Ekdal i truppen. Ja, det finns många sådana. Dan Kulusevski kanske man vill ta hit och kolla på. Ja, vi får se.
Graham Potter ska få lite inspiration nu om man sitter och kikar på det här. För du har ju tagit ut din elva.
Nej, jag har tagit ut 26 spelare i truppen. För jag tycker startelvan är svår att ta ut innan man har kört ett genrep. Det är ju 1 och 4 juni i Norge och Grekland. Men detta är truppen som jag har tagit. Och jag har bland annat gått... Kristoffer Nordfeldt är ju given bland målvakterna. Sen tar jag bägge de två comebackande målvakterna. Jakob Vidal Zetterström hade ju virussjukdom. Spelat i derby på slutet. Victor Johansson tillbaka i Stoke. Kanske varit lite svajig. Men de går före Melker Elborg och Noel Törnqvist. Och sen kanske jag... En back för lite med tanke på om man skulle köra fembackslinje. Men mittbackarna är Victor Nilsson Lindelöf, Isak Hien, Gustav Lagerbjälk och Erik Smith. Där finns väl Hjalmar Ekdal som en joker. Ytterbackarna Emil Holm, Elliot Stroud kan spela till höger, Gabriel Gudmundsson och Daniel Svensson till vänster. Och sen på mittfältarna, om man tar de centrala, Yasin Ayari given, Jesper Karlström, Lukas Bergvall, Hugo Larsson, likadant. Jag tar också Mattias Svanberg, Besford Seneli. Och sen på kanterna Roni Badaji, Williot Svedberg. Sebastian Anasi har inte alls varit med under Potto. Kanske en överraskning om han kommer med. Tali, förutsatt att han inte är allvarliga skadad, unik spelare man behöver. Och sen har jag 5 anfallare. Victor Gyökeres, Alexander Isak, Anthony Elanga, Benjamin Nygren. Och så Gustav Nilsson har varit med också senast just för att få in den där långa spelaren om man jagar ett mål. Vi vet ju som alla, Gustav Lundgren, Gais-spelaren borta, skadad.
Ja, spontana intryck innan du ska dra din trupp sen, men några spontana intryck av det du hört.
Han har gjort ett mycket bra jobb, mycket bra. Tänkt igenom, tagit ut lirarna vill, tänkt på bredd och så vidare. Jag har faktiskt gjort, alltså om alla då fick uppdrag att ta ut sin trupp då, men det enda vi gjorde var att kopiera Olofs trupp och sen ändra 1-2 namn för att tjafsa lite med honom här.
Sebastian Anasso, jag sa att han var inte med i truppen igår för Strasbourg. Det stod sjuk, så jag vet inte mer om han är, om det var sjukdom eller om...
Nej, i så fall är det nog sjukdom, för att han har ändå gjort det rätt bra. Han har ju haft en tyngre säsong. De bytte ju tränare och fick spela ännu mindre. Han fick ju inte spela så mycket efter den första säsongen i Strasbourg, där han spelade väldigt mycket. Men nu på slut har han gjort både mål och assist och fått beröm i tidningar, blivit matchens lira och så att... Vill man ha någon sån? Jag gillar ju honom. Jag menar, sen finns det ju säkert en del som tycker Emil Forsberg med rutiner. Just det. Det finns ju många man kan... Isak Bjerkebo, det är många som trycker på. Jag tänker på att han var lite svävande i UNT. Är det så att Graham Potter går på 30 spelare? Ja, då finns ju möjligheten att ha en Isak Bjerkebo och lägga på och låta honom känna på det och se om han är, vad han visar på träning.
Du brukar slå ner på mig när jag tjatar om att det vore trevligt med en överraskning, en VM-joker. Men, det finns ändå lite öppning för att det kanske kan dyka upp något.
Det är ju i så fall som en 30. Men du är ju sån, du tror ju att det är Thomas Brolin-tiden när man kunde gå från... När han debuterade i... Han bytte från Sundsvall till Norrköping, gjorde mål. Han gjorde väl hattrick mot Blåvitt när de vann mot Blåvitt. 6-0, Olle Nordri tog med honom mot Wales, gjorde 2 mål. Sen bara rullade på, succé i VM, Parmaflytt och allt vad det blev. Den typen av jokrar är ovanliga nu för tiden. Jag är ledsen. Du gillar
jokrar. Jag gillar dem alltså.
Du har inte en joker då?
Nej, jag har faktiskt inte det. Men det var Hammar som var nära min lista, men som föll på målsnöret.
Ja, Fredrik Hammar, Michelin, gjort det bra.
Gjort en otrolig säsong tycker jag. Men, och står för egenskaper då i hjärta och intensitet. Och tycker jag lite så här... Ja, men göra jobbet. Ibland behöver man den typen av spelare. Men jag har bytt ut Stroud mot Samuel Dahl. Jag tycker Samuel Dahl i Benfica har en säsong bakom sig som är mycket imponerande. Och jag tycker också att han har en fart som jag vill ha. Det har Stroud också såklart, men jag tycker Samuel Dahl klingar lite tyngre. Sen har jag lagt till Herman Johansson och strukit en mittfältare då, Svanberg. Så Svanberg har legat illa till för mig då, både mot Herman Johansson men också mot Fredrik Hammar. Men jag tog in en högerback för att jag gillar att ha en högerfotad högerback. Jag tycker Svensson kan göra jobbet till höger, men extremt tydligt mot Polen att när han kommer till höger behöver anpassa kroppstypen, försvara en mot en. I VM är det ännu bättre spelare skulle jag säga än det som Polen kom med. Om vi går vidare från gruppen som ett eller två, då är det troligtvis Brasilien eller Marocko. De kommer med ett par riktiga tekniker. Så jag vill ha Svensson till vänster och jag vill ha eftersom att Emil Holm har en skadehistorik så vill jag ha en högerfotad högerback där. Och mittfältet är okej med att ha ganska tunt. Jag tror att det är Ajari, Karlsson och Bergvall som kommer vara de roterande mittfältarna och att Larsson och Sinelli kommer hoppa in. Och utöver det har jag inte gjort så mycket ändringar för jag har varit på att Nanasi ska få chansen. Tycker han förtjänar det. Köper också såklart Emil Forsberg snacket.
Och båda jobbar in Gustav Nilsson i truppen.
En fotbollsregel som jag tycker är viktig att ha med sig, det är att alla lag behöver en 2 meter lång anfallare. Hålla på och skicka upp mittbackar och så vidare, absolut. Men Nilsson, det där är hans bread and butter. Sen fattar jag att det finns vissa som ser Mikael Ishak, vilka siffror han har, hur mycket mål han gör och så vidare. Men just längden på Nilssons, storleken och spelartypen, ligger du under, behöver forcera, behöver få in storlek i boxen, då vill jag hellre ha en anfallare där än en annan. Och jag tycker Nilsson med sin storlek trumfar då lätt, knappt Ishak i alla fall.
Han har ju haft en svaga säsong i klubblaget, ja. Klubb Brygge, det måste man säga. Samtidigt, han gjorde lite mål i Jondal Tomassons början när han fick chansen igen, och jag tycker också det är bra. Alltså har man 26 spelare så borde man kunna ha råd att ha liksom den typen av alternativ.
Och det är ju, alltså, det stora frågetecknet här är ju egentligen, alltså de här vi pratar om är inte så, det är ju det en Kulusevski. Kommer han spela nu? Jag såg att De Serbi var ute och sa även om han spelar i slutet av säsongen så har jag svårt att se honom att spela VM. Vet han någonting? Vill han skydda sina intressen? Hur går snacket där?
För jag... Nej, men grejen är ju att Dejan Kulusevski har inte ens varit på träningsanläggningen i London. Det säger ju allt. Ja. Tottenham spelar, de har 3 matcher kvar. De spelar ikväll. Sen har de 2 matcher kvar. Den sista ligamatchen är 24 maj. Mm. Det är ju klart att om Dejan Kulusevski inte ens har tränat med laget i London så är han ju inte nära speltid i någon av de här matcherna. Mm. Och då är det ju otroligt långt till att han sen kan man känna från kanske Graham Potters sida att ja, men låt honom komma till lägret så testar vi, ser vi hur läget är.
Nej, men frågan blir ju hur mycket speltid får spelare nummer 26, och är det mer värt att Dejan Kulusevski har de 5, 10, 15 minuterna? Kan det vara skillnaden på att du går vidare från gruppen eller inte och så vidare? Det är ju där resonemanget måste vara, men som du är inne på, för att det ens ska vara en fråga så måste han ju kunna stå på planen. Och i dagsläget så finns det ju inget som tyder på det.
Herman Johansson hade ju du med.
Ja.
Han var ju med i första playoff-matchen och sen så lämnade han samlingen.
Han valde, alltså de ville ju satsa på honom, men i andra matchen så sa han hade sovit så dåligt. Och var ju också allmänt påverkad. Ja. Han tyckte det var väldigt stort att spela mot Ukraina, sa han ju. Alltså, anspänning kombinerat med att han inte sov, tidsomställning 7 timmar. Det gick ju liksom, landade i Spanien, spelade 4 dagar senare mot Ukraina, behövde ta sömntabletter för att sova. Ja, det blev för mycket för honom. Det gjorde så han lämnade inte samling.
Nej, och där, och men där spelade, är ju, spelade roll ja, men att det, han inte var med då? Liksom.
Det jag tänkte att så här, jag vet ju den här fotbollsvärlden. Ses det som ett tecken på svaghet? Ses det som att han sket på sig och inte att han mådde dåligt? Jag vet ju hur snacket kan gå i de här kretsarna och så. Jag tycker att han var bättre mot Ukraina än vad han fick cred för. Det var många som jag uppfattade tyckte att han gjorde en dålig insats. Jag tyckte inte han var så dålig. Jag tycker att vi höll nollan. Han har en fysik som är viktig att få med sig, och den tycker jag ger honom en bra grund till att faktiskt spela. Men som nummer två då, då är det en annan typ av roll du kommer in med. Så jag vill gärna se honom på grund av att jag tror på att hans spelartyp och kvaliteter behövs i den här truppen bakom Emil Holm, för då får du också ett byte som är ganska likt.
Spelar i Dallas också, så att det är han kan ju miljön. Ja,
men det är det som är jobbigt. Han måste ju åka tillbaka då och ställa om dygnet och sen tillbaka igen. Han får väl bara stanna där och så slipper han hålla på med det där.
Det är ju inte lätt att ställa om 7 timmar på 4 dagar. Fattar ju alla.
Ja, jag hade jetlag i 3 veckor förra sommaren när jag kom hem från Los Angeles. Så jag är ju svagare än en allmän fotbollsspelare dock, ska tilläggas.
Men det tar nog Herman Johansson nog om man väl ta sig ut så att säga. Hörni, vi säger det återigen. Olof, du har varit så bra på det här.
15.30, ja men du är ju lite, du är sladdrig där. 15.30, den här specialbollklubben som syns sig emellanåt i TV4, men fotbollskanalen TV4 Play givetvis som alltid.
Precis, och alla avsnitt från klubben finns ju där poddar finns, så att det är bara att hänga med där.
Ja, där finns morgonklubben från Aftonbladet och det finns matchklubben som efter derbyt. Ja, det är mycket poddar i klubben.
De måste trycka upp det här snittbetyget. 5 stjärnor är det enda som räknas. Ja, så ni måste också in och rösta 5 stjärnor. Kan inte hålla på att ha 3,3 i snitt. Alltså.
Nej, då ska vi upp. Leverera. Avslutningsvis, vi har nämnt Jonald Tomasson några gånger i den här sändningen. Så hörde ni, såg ni att han fick nytt jobb idag?
Ja, jobb.
Ja, men vi måste väl ändå nämna det.
Jag kan sträcka mig till att han fick ett uppdrag.
Ja. I den tekniska studiegruppen.
Ja. Som jag blev besviken på pushnotisen för fotbollskanalen om jag ska vara ärlig. Jag trodde han hade fått ett tränarjobb. Men han skulle skriva taktiska analyser. Det där, jag brukar följa det under mästerskap. Det är trevligt.
Det är ändå härligt att han är en del av VM ändå. Han har varit med och bidragit.
Det gör någonting med mig. Att han ska analysera Sverige när Danmark inte är med. Det gör någonting med mig.
Ja,
jag är inte en bättre människa.
Vi får se om Jonald Tomasson dyker upp kanske.
Ja, men han kommer ju vara i USA då. Ja. Så att,
blir han glad att se det, tror du?
Det vet jag inte. Men jag hade kontakt med hans presskille rätt nyligen. Eftersom jag har skrivit en bok om den här delvis hans epok. Men egentligen epoken Fredrik Reinfeldt. Eller de 3 åren. Men då var han inte sugen på en intervju. Vi får se om det blir annat under VM.
Inte ens i USA går han säkert dock.
Nej, han får vara på sin vakt. Det blir spännande att följa honom, spännande att följa Sverige. Vi ses imorgon, bollklubben är då tillbaka alltså 15.30. Vi ses då.
Bra. Ciao.